Franz Hassel var pastor i Tyskland när andra världskriget bröt ut. Och han var vapenvägrare, men han blev inkallad som ingenjörssoldat i den tyska armén. Och det här var ett problem för honom, det fanns inget utrymme för vapenvägrare i den tyska armén. Så vad han gjorde var att han kastade bort sitt vapen som han hade, för han var så övertygad om att han ville inte ta liv. Så han kastade bort sitt vapen, han täljde till en kolv utav trä och målade den svart och stoppade den i bältet så att det såg ut som om han var beväpnad, eftersom det var olagligt att kasta bort sina vapen. Och den hade han hela kriget. De skulle in och ta i Baku och den ryska oljan, och han var där på östfronten. Som ingenjörssoldat byggde broar, hamnade ofta bakom fiendens linjer. Och det var många som dog i hans enhet. Utav de 1200 som var i hans enhet så var det bara 7 personer som överlevde. Och Franz Hassel var en av dem. Han förtröstade på löftet i psalm 91 och vers 7 som säger att om 1000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Mot slutet utav kriget så tog officeren, hans officer, in honom på kontoret och frågade honom en väldigt rak fråga. Han sa: "Menige Hassel, tror du att Tyskland kommer att vinna kriget?" Och Hassel blev lite ställd. Nu hamnade han i ett dilemma, eftersom en patriotisk soldat så förväntades han helt enkelt att säga: "Ja, självklart kommer vi att vinna kriget." Men som pastor så hade han läst Bibeln, och han visste att världshärskarnas historia var förutsagd i profetiorna. Och han visste att Hitler skulle inte kunna vinna det här kriget och bygga sitt tusenårsrike som han lovade. Så vad skulle han göra? Det här kunde ju uppfattas som förrädiskt på något sätt. Han skickade en tyst bön till himlen och sedan så frågade han sin officer: "Är det här en officiell eller en inofficiell fråga?" Och officeren tänkte ett tag och sedan så tog han av sig hatten. Och det var liksom tecknet på att nu kunde man tala ledigt och det var inofficiellt. Så sa han: "Okej, frågan är inofficiell." Och Franz Hassel tog fram sin lilla pocketbibel som han hade med sig hela tiden. Han slog upp den till Daniel kapitel 2, det som vi kommer att titta på idag. Och han gav ett bibelstudie till den här officeren. Och han visade hur världshärskarnas historia var förutsagd och hur Kristus skulle sätta upp sitt rike. Och att Europa inte skulle kunna enas. Och därför kunde inte Hitler ena Europa så som han försökte. Officeren var mycket eftertänksam efter det här. Han bad om att få behålla Bibeln tills dagen efter. Och han sa: "Jag vill att du kommer tillbaka hit klockan 9 imorgon bitti. Eller imorgon på förmiddagen. Du kan nu gå." Och Hans gick sin väg. Eller förlåt, Franz Hassel gick sin väg. Och på morgonen därpå så var han på plats och han upptäckte att det stod 2 stycken andra mycket högrankade officerer på kontoret. Och han tänkte, den första reaktionen han hade var att: "Jag har blivit lurad, jag har blivit bedragen." Men så bad officeren de båda andra att ta av sig hatten. Och de bad Franz också att göra samma sak. Och sen så sa officeren: han gav honom tillbaka Bibeln och han sa: "Jag vill att du berättar för mig precis det som du berättade för mig igår." Och Franz tog den här Bibeln och han började igen att ge precis samma bibelstudium. Och varje gång han nämnde ett rike eller ett årtal så märkte han att officeren tittade på en av sina kollegor och kollegorna nickade. Och det var någon form av kommunikation mellan dem. Och i slutet utav bibelstudiet så tackade officeren så mycket. Han gav honom tillbaka Bibeln. Och precis innan Hassel gick ut så sa officeren, förresten, låt mig introducera mina kollegor till dig. De här personerna var under sina civila dagar historieprofessorer. Och de har bekräftat alla de årtal som du har nämnt i ditt lilla bibelstudium. Tack så mycket. Något år senare så var kriget slut. Och problemet var, hur skulle de ta sig hem? De hade inte samlat in någon proviant och sånt, för det fanns inget utrymme för det, för reträtten. Men Hassels officer hade sparat proviant för reträtten, eftersom han var medveten om den här profetian. Så den här profetian betydde mycket för den enheten, men det har betytt otroligt mycket för många andra personer. För mig har den betytt otroligt mycket, eftersom det har visat, som jag nämnde förut, att Bibeln är trovärdig. Hur kan vi veta att Bibeln inte bara är en sagobok? Ja, för vi tittade på det förra gången. Vi såg att det fanns intelligenta orsaker till att tro att Bibeln var trovärdig. Jesus säger en viktig poäng i Johannes kapitel 14 och vers 29. Han säger, nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Tänk efter. Om någon kan förutsäga framtiden, så vad måste de veta då? De måste veta framtiden, eller hur? Ingen kan förutsäga framtiden om de inte vet framtiden. Och hur många av er här inne vet framtiden i er själva? Vi kan inte det. Vi kan inte förutsäga ens vad det blir för väder imorgon. Kanske några meteorologer kan ha en väldigt bra gissning, men vi vet att de har inte alltid rätt, eller hur? Så om någon ska kunna förutsäga framtiden, så måste de veta framtiden. De måste stå över tiden. Och enligt den definitionen som jag har utav Gud, så är det just en sådan varelse, någon som kan förutsäga framtiden. Så argumentet som Jesus lyfter fram här, han säger, jag ska berätta för er någonting som ska ske i framtiden, för att när ni ser att det händer, då ska ni kunna tro. Det är helt enkelt det, att om Bibeln kan förutsäga framtiden på ett spektakulärt sätt, jag menar inte bara lite någonting som kan tolkas på massa olika sätt, utan på ett spektakulärt sätt, då måste det innebära att, för det första, att det finns en Gud. Och för det andra, att den guden har inspirerat Bibeln, eller hur? Och det var de slutsatserna som jag drog. Låt oss titta på den här profetian. Det utspelar sig i det antika Babylon. Och det är 605 före Kristus, så erövrar babylonierna, det babyloniska imperiet, de erövrar Jerusalem. Och de tar en massa fångar och de för dem till Babylon. Jerusalem var judarnas huvudstad. Och några av de judar som fördes i fångenskap var Daniel och hans tre vänner. Hur många av er har hört om Daniel i lejongropen? Yes, allihopa nästan. Och det är alltså den här Daniel. Han blir tillfångatagen, han kommer in till den babyloniska skolan. Och där håller han på att bli utbildad för att kunna sköta en del viktiga sysslor i det babyloniska imperiet. Och han blir klassad faktiskt som några av de vise, eller de utbildade personerna i Babylon. Och här börjar vi vår berättelse. Kungen i Babylon heter Nebukadnessar. Det kan vara ett svårt namn att uttala. Men om ni planerar på barn, så kanske det är ett namn som... Ja, jag ska inte ger idéer om det. Daniel kapitel 2 i alla fall. Här har vi Nebukadnessar. Det står så här. I sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar drömmar som gjorde honom orolig och sömnlös. Då kallade han till sig sina spåmän, besvärjare, trollkarlar och kaldéer, för att de skulle tala om för honom vad han hade drömt. Och de kom och trädde fram inför kungen. Har ni någon gång haft en dröm där ni har drömt någonting, kanske någonting positivt eller kanske någonting negativt, och så har ni vaknat och ni har känt att oj, det här var en dröm som jag aldrig kommer att glömma, och sen 5 minuter senare har ni glömt bort den? Någonting händer ibland när man har sådana drömmar. I alla fall har det hänt för mig. Någonting i den stilen verkar ha hänt med Nebukadnessar. För han inser att det här är en viktig dröm. Och vad var det nu för någonting som jag drömde? Och han kommer inte ihåg den. Så vad han vill göra då är att kallar in sina spåmän, besvärjare och trollkarlar. De här som har övernaturliga krafter. För de kan ju berätta för honom vad han har drömt. Så de kommer in. Och vers 3 så står det. Kungen sa till dem, jag har haft en dröm och jag är orolig och vill veta vad jag har drömt. Då sa det kaldéerna till kungen på arameiska. Må konungen leva för evigt. Berätta drömmen för dina tjänare så ska vi tyda den. De var vana vid den här slags bedrägeriet. Att kunna hitta på tolkningar till drömmar. Det var de experter på. Men kungen ställde ett annat. Han gjorde det här till ett lite större dilemma. Eftersom han inte kom ihåg den här drömmen. Han sa, jag vill veta vad jag har drömt. Kungen svarade kaldéerna, detta är mitt orubbliga beslut. Om ni inte säger mig drömmen och tyder den ska ni huggas i stycken och era hus ska göras till sophögar. Den här kungen hade ett ganska hett temperament. Och de debatterar fram och tillbaka här. Och i vers 10 så säger kaldéerna så här. Det finns ingen människa på jorden som kan meddela konungen det han vill veta. Det har aldrig hänt att någon kung, hur stor och mäktig han än varit, har begärt något sådant av någon spåman, besvärjare eller kaldé. Det som konungen begär är allt för svårt och det finns ingen som kan meddela konungen det. Ingen utom gudarna och de bor inte bland de dödliga. Med andra ord, vi kan inte berätta för dig kung vad du har drömt och gudarna, vi har ingen kontakt med gudarna. Kungen blir rasande för han inser att han har ett gäng lurendrejare på den kungliga avlöningslistan. Och vers 12 så står det att detta gjorde kungen så vred och förbittrad att han befallde att man skulle förgöra alla de vise i Babel. När påbudet om detta hade utfärdats och man skulle döda alla de vise männen sökte man också efter Daniel och hans vänner för att döda dem. Och då vände sig Daniel med kloka och förståndiga ord till Arjok, överste prästen för kungens drabanter. Han som hade dragit ut för att döda de vise i Babel. Han frågade Arjok, kungens befälhavare, varför har kungen utfärdat denna stränga befallning? Då talade Arjok om för Daniel hur det var. Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på sig så skulle han ge kungen uttydningen. Det kan vara ganska chockerande för Daniel att få ett sånt besök. Hallå Daniel. Och Daniel säger, hej, vad kan jag göra för dig, kungens befäl? Jag har kommit för att döda dig, säger Arjok. Och Daniel undrar, vad är det som händer? Varför då? Och så förklarar han, och Daniel är ändå en vis person. Så han ställer den här frågan, han säger, jag förstår situationen. Låt mig få lite tid, låt mig få tala med kungen. Och han ber om lite tid inför kungen. Och kungen tillåter honom. Okej, du får en tid på dig. Och Daniel, han talade tro, eller hur? Han sa, då ska jag ge dig vad du önskar. Nu, Daniel visste inte vad kungen hade drömt. Och vad skulle du göra om du var i den här situationen? Alla ögon var på dig nu. Skulle du kunna rädda alla de här vise männen i Babylon? Ja, jag vet vad jag skulle gjort i alla fall. Och det är precis vad Daniel gjorde. Han gick och bad. Han kallade till bönemöte. Han sa, nu måste vi be som om våra liv var på spel. För det var precis vad det var. Daniel 2, vers 17. Det står, sedan gick Daniel hem och talade om för sina vänner Hanania, Misael och Azaria vad som höll på att hända. Han uppmanade dem att be himmelens Gud om förbarmande så att denna hemlighet blev uppenbarad. För att Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med de övriga vise i Babel. Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten. Och Daniel prisade himmelens Gud. Otroligt. Han samlar sina vänner. De ber tillsammans och Gud svarar bön. Gud kan inte svara på de böner som vi inte ber. De kanske säger att men jag har bett och jag fick inte det som jag det som jag bad om. Och det är en stor fråga. Gud ger oss kanske inte alltid det som vi ber om, men han ger oss alltid det som vi behöver. Och i den här situationen så behövde de ett bönesvar som var precis så som de bad. Och därför så gav Gud dem det. Och de prisade himmelens Gud. Vet ni, ofta så glömmer vi att tacka Gud. Vi ber och så får vi svar och sen glömmer vi bort det, eller hur? Men Daniel prisade himmelens Gud. Vers 26. Daniel går in för kungen och det står så här. Kungen sa det till Daniel som hade fått namnet Beltesassar. Kan du verkligen låta mig veta den dröm som jag har sett och vad den betyder? Daniel svarade kungen. Den hemlighet som konungen vill veta kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Detta var din dröm och den syn du hade på din bädd. Daniel har ett ypperligt tillfälle här att ta åt sig äran och säga, jajamän, jag är så klok och vis att jag har kommit på den här drömmen. Men han gör inte det. Han tar det här som ett tillfälle att vittna om Gud, och han säger, Gud, det finns en Gud i himlen som har uppenbarat den här hemligheten. I Daniels svar så finner vi en ledtråd om vad den här drömmen handlar om. Det står att det är någonting som ska ske i kommande dagar. Det är intressant, i vers 29, om man läser det här, så står det: när du och konung låg på din bädd började du tänka på allt vad som kommer att ske i framtiden, och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som ska ske. Så Gud uppenbarade inte för Daniel endast drömmen, utan också vad kungen tänkte innan han gick och la sig. Förstås, det här är påståenden som Bibeln gör, men låt oss titta på den här drömmen, för det är där vi har det verkliga kärnan i kvällens budskap. Vad var det som han drömde? Vers 31 och framåt så står det så här: du och konung såg i din syn en stor staty framför dig, och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. Benen var av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på dem revs en sten loss, men inte genom människohänder. Den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. Och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte längre kunde se något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen, och nu vill vi säga konungen vad den betyder. Vad i all sin dar är det här för en dröm? En staty och en sten som krossar allting. Vad betyder den här drömmen egentligen? Och låt mig vara ärlig med er. Under den här intensivkursen så är vi inte speciellt intresserade utav mänskliga tolkningar. Det skulle kunna finnas många olika tolkningar om vad den här betyder, eller hur? Jag kanske tycker att, ja men titta, den här, det kan representera vad kan man tänka sig? Guld, silver, brons, ja, järn. Det här måste handla om olympiadmedaljer, eller hur? Ja, det kommer bli en stor skräll i nästa OS, säger jag. Okay, jag kan fantisera upp en tolkning som du kanske till och med köper. Någon annan säger, nej, det var det fånigaste jag har hört, titta här. Det här är guld, silver och brons, det representerar rikedom. Och sen kommer en stor sten och kraschar allt. Det här är alltså en stor börskrasch. Ja, tänker du, det där lät ju mycket mer trovärdigt. Nu har vi två olika tolkningar här. Någon annan säger, inget av de där stämmer ju alls. Det här är ju symptom på en mycket allvarlig sjukdom som kommer att komma om en liten stund. Så nu har vi tre olika tolkningar. Vilken ska vi tro på? Så bildas det tre olika kyrkor runt de här. Och sen så har vi olika uppfattningar. Kära vänner, det här är orsaken till att det finns att det är så många olika kyrkor. Att det finns så många olika åsikter om Bibeln. För människor låter inte Bibeln tolka sig själv. En otroligt viktig princip som vi behöver använda oss av om vi ska kunna förstå profetiorna, om vi ska kunna förstå Bibeln på ett korrekt sätt, är att låta skrift tolka skrift. Så många personer har sina egna åsikter om vad Bibeln säger. Jag tror att det betyder det här. Jag tror att det betyder det här. Någon tredje säger, jag tror att det betyder det här. Det spelar ingen roll vad du tror att det betyder. Det enda som spelar någon roll är vad Bibeln säger, eller hur? Låt oss titta, om vi undrar vad Bibeln säger, låt oss läsa Bibeln. Låt oss inte läsa bara människors åsikter om Bibeln. Det är min önskan under den här intensivkursen, att vi ska få en längtan av att få studera skriften och låta den tolka sig själv. Och då kommer vi att komma fram till det som Gud faktiskt avsåg att det skulle betyda. Låt oss se vad Bibeln säger, för om vi fortsätter läsa så säger Bibeln själv vad den här drömmen betyder. Vers 36 säger Daniel, detta var drömmen, nu vill vi säga konungen vad den betyder. Du och konung, konungarnas konung, som himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära. I din hand har han gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än bor. Och han har satt dig till herre över allt sammans. Du är det gyllene huvudet. Men efter dig ska det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt. Och därefter ett tredje rike av koppar, och det ska regera över hela jorden. Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat, ska också detta krossa och förstöra. Vet ni, jag hade fel om olympiaden, eller hur? Jag behöver egentligen inte komma och tolka den här åt er. Ni kunde ha gått hem och läst det här själva i era biblar, eller hur? Det står rakt upp och ner vad det här betyder. Vad handlar det om? Det handlar inte om någon allvarlig sjukdom. Det handlar inte om någon börskrasch. Det handlar om olika riken som ska uppstå. Eller hur? Och vems rike börjar det med? Vad läste vi? Daniel sa, du och konung, är det gyllene huvudet? Och vem talar han till? Han talar till Nebukadnessar, kungen i Babylon. Du är det gyllene huvudet, så glasklart som det kan bli. Det babyloniska riket varade från 605 till 539 före Kristus. Och det täckte i princip hela den då kända världen. Babylonierna hade besegrat assyrierna och hade blivit den nya supermakten. De hade till och med besegrat egyptierna som assyrierna inte hade lyckats besegra. Och de hade blivit världsherrar. I Pergamonmuseet i Berlin så kan man finna porten, Ishtarporten, den berömda Ishtarporten, som var ingången till Babylon. Det var några som hämtade den ifrån Babylon i Irak och de tog den till Tyskland där den finns på det här museet. Och där står min fru och ni ser att den är ganska så stor. Och man kan också läsa i brittiska museet i London, så kan man hitta Nebukadnessar den andres lercylindrar. Så det här var ingen påhittad figur, den här Nebukadnessar. Man vet historiskt att han existerade. Och där så kan man läsa om hans erövringar. Så från 605 fram till år 539 före Kristus så regerade Babylon hela den då kända världen. Och jag kan tänka mig att Nebukadnessar blev ganska stolt när han hörde det. Du är det gyllene huvudet. Ja visst, mitt gyllene rike. Vet ni, det är ganska intressant om man tittar på nästa berättelse i Daniels boken, i Daniel kapitel 3, så bygger Nebukadnessar en staty som man vill att alla ska tillbe, och den statyn är utav rent guld. Vad var hans budskap? Han ville inte att det skulle komma något annat rike efter honom. Han ville att hans rike skulle bestå för evigt. Om man läser på inskriptionerna i Babylons rike så finns det på varenda tegelsten så är det inristat, må Babylon leva för evigt. Det här var hans tanke. Så nästa ord som Daniel säger var inte speciellt populära. Efter dig skall det uppstå ett annat rike. Det sved i den babyloniske kungens stolthet. Men historien visar att Daniel hade rätt. Babylon ersattes av ett annat rike som var en kombinerad rike av meder och perser, två iranska stammar som tog Babylon och de tog Lydien och Egypten också och blev dåtidens härskare. Vad de gjorde var, när man kan faktiskt läsa om det i Daniel kapitel 5, det var en stor fest som babylonierna hade, och något som man inte kan läsa i Daniel 5, men man kan se från historien, var att Koresh, som var den persiske ledaren, han hade dämt upp Eufratfloden som rann genom Babylon. Och samtidigt som de hade den här festen. Och sedan så marscherade han sina soldater under muren och Babylon föll på en enda natt. Så mycket för det stora riket. Koresh, den stora ledarcylinder, där kan man läsa om hans erövringar. Så det är någonting som har hänt. 539 så erövrades Babylon och de regerade som världsherrar fram till 331 före Kristus. Men Daniel fortsätter. Han pratar inte bara om att Babylon ska falla, utan det ska även Medie-Persien skulle falla. Efter, det står därefter, så ska det komma ett tredje rike av koppar och det ska regera över hela jorden. Det skulle komma ett tredje rike. Om vi tittar i historien så ser vi att även detta stämde. Efter Persien så kom ett annat rike. Är det någon som vet vilket rike som erövrade perserna? Det var en liten ung person, energisk 20-åring som hette Alexander. Alexander den store blev han känd som. Han började sin kampanj när han var 20 år. Han avslutade den när han var 30 år och då hade han blivit världshärskare. Jag har ett år kvar till att bli världshärskare. Men han tog allting som fanns. Han kom ända bort. Han trodde han skulle ramla av jorden. Ni kommer ihåg, världen som de tänkte på den tiden var mycket mindre än den värld som vi tänker på idag. Så han hade tagit hela den då kända världen och sen så upptäckte han att oj, det finns ju mer land här ute. Så han vände om där och gick hem. Och sen satte han sig ner på sin tron och två år därefter så dog han. Så mycket. Vad hjälper det om man vinner hela världen men förlorar evigheten? Vad har han vunnit? Visst, folk pratar om honom som en stor man, men han får inte ut någonting av det. Alexander den store. Här är hans huvud på Brittiska museet, eller hans statyn av hans huvud. Och fascinerande nog, Alexanders arméer, de var alla bronsbeklädda. Homeros skriver i Iliaden om de bronsbeklädda grekerna. Man kan titta på deras rustningar. Det här är deras typiska hoplitrustningar som de använde sig av. Och här ser vi den här gröna färgen visar att det är just brons som är en legering av koppar och en annan metall. Så kopparrustningar var exakt det som alla grekerna bar, som ingen annan nation på ett sånt framträdande sätt faktiskt har burit. Och hur visste Bibeln att det skulle vara ett rike av koppar som skulle komma som efter perserna? För mig är det här otroligt fascinerande. En intressant detalj om Alexander den store är att han faktiskt fick se Danielsboken. När han tågade in och erövrade Judén så står det i Josefus Antiquities, så skriver han så här att när han, Alexander, kom fram till templet offrade han till Gud enligt översteprästernas anvisningar och behandlade både översteprästen och prästerna med stor välvilja. När prästerna sedan visade honom Daniels bok i vilken det står att grekerna ska förgöra det persiska riket, förstod Alexander att han var just den person som avsågs i synen. Fascinerande. Han fick se det här. Han sa, wow, det är ju förutsagt. Det blev ett vittne för honom också. Det visar förresten också att Daniels boken existerade redan på Alexanders tid. Vissa skeptiker tänker att Daniels boken, det här är för exakt. Det måste ha varit skrivet långt senare. Men det stämmer inte. Och Daniel blir ännu mer specifik. Det skulle inte bara komma ett tredje rike, men det skulle komma ett fjärde rike. 168 så besegrades det sista grekiska riket, eller det starka grekiska riket, utav den romerska järnmonarkin. Hur många har hört talas om romarriket? Allihopa. Kanske någon har tittat på Asterix och Obelix. Ja. Romarna, de var brutala och grymma. Den fjärde riket ska vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Och det är fascinerande att historiker som inte alls är religiösa överhuvudtaget, de beskriver Rom och de andra rikerna med de termer som vi finner i Daniels boken. Här är Edward Gibbon som skriver så här: republikens styrkor, ibland besegrade i slag, alltid segrande i krig, avancerade med snabba steg, och bilderna av guld eller silver eller brons som representerade nationerna och deras kungar blev successivt nedbrutna av den romerska järnmonarkin. Var tror ni den här historikern fick sina tankar om guld och silver och brons och järn ifrån? Han fick det från Bibeln, från Daniels boken. Grekland besegrades av romarna. Och det här är inte en rättvis bild av romarriket. Det sträckte sig faktiskt ända upp till Skottland. Och under sin största tid, ända ner till Arabien här. Så det var enormt rike. Och alla vägar vid den tiden ledde till Rom, så som ordspråket säger. Julius Caesar, kejsar Augustus, är kanske personer som vi känner till från historien. En intressant detalj är att vilken slags rustningar bar romarna? Ja, det var inte kopparrustningar, det var inte bronsrustningar som grekerna hade, utan det var järnrustningar och stålrustningar. Precis som profetian säger, att det här skulle vara ett rike utav järn som skulle krossa och förstöra. Det var Rom som regerade när Jesus föddes. Jesus blev uppspikad på ett romerskt kors. Ni minns kanske när man läser julevangeliet, vad står det? I kejsar Augustus, när han skulle skattskriva världen. Det handlar om romarriket. Bibeltolkare upptäckte, här är från de första århundradena efter Kristus, de insåg att den här profetian hade gått i uppfyllelse. Hippolytus av Rom skriver så här: jubla, välsignade Daniel, du har inte haft fel. Allt detta har inträffat. Järnet regerar redan. Redan krossar och slår det sönder allt. Så han insåg att det här var en uppfyllelse utav profetiorna också. Rom regerade från 168 före Kristus fram till 476 efter Kristus. Så en passande bild på dessa långa järnben. Men Bibeln fortsätter sedan. Låt oss titta på resten av verserna här. Vers 41. Att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål, men att de inte ska hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. Hittills har vi sett hur Bibeln har förutsagt 1000 år av politisk historia och haft helt rätt. Men nu blir det ännu mer spännande. Vad skulle hända med romarriket? Vilket rike erövrade Rom? Det är en lite kuggfråga, för det var inget rike som var tillräckligt starkt och stort för att kunna besegra det stora och mäktiga romarriket. Men vet ni vad som hände? Jo, det splittrades. Och det var precis vad profetian sa skulle hända, eller hur? Det skulle vara ett splittrat rike. Här ser vi uppdelningen. Det var de germanska stammarna som romarna kallade för barbarer. De barbariska stammarna som tog varsin del av det romerska riket. Och här ser ni uppdelningen. Anglosaxarna, frankerna, alemanerna, burgunderna, västgoterna, sveberna, herulerna, östgoterna, langobarderna och vandalerna. Ni har kanske hört om man vandaliserar saker och ting. Det kommer ifrån vandalerna. De var inte speciellt trevliga personer. De här nationerna, eller de här stammarna, tog ett område som senare blev en nation. Till exempel frankerna, vad tror ni de blev för ett rike? Frankrike, ja, Frankrike. Bra gissat. Anglosaxarna, ja, ni ser på kartan här. Ordet England kommer från anglo. Anglosaxarna. Sen har du alemanerna, tyskarna. På spanska så är ordet för Tyskland, alemani, också på franska och andra latinska språk. Så kallar de dem fortfarande för alemani. Du har västgoterna i Spanien. Sveberna tog Portugal, burgunderna, Schweiz och langobarderna i Italien. De andra tre blev utplånade och vi kommer titta på det senare i en annan profetia i Daniels boken. Men det är ganska intressant att det var just 10 delar som det delades i. Eftersom, om du tänker på statyn, hur många tår hade den? Den hade 10 tår. Vilket är ganska intressant. De här nationerna blev sedan, det här splittrade romarriket blev det som vi idag skulle kalla för Europa. Eller de västeuropeiska nationerna. Och Bibeln sa att de skulle inte kunna förenas. Men de skulle försöka in i det sista. Det står att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål, men att de inte ska hålla samman lika lite som järn kan förenas med lera. Otaliga personer har genom historien försökt att ena Europa utan att lyckas. Jag vill bara nämna några personer som har försökt. Låt mig visa er den här videon. Ni ska få Europas historia från tusen år, från 1000 efter Kristus till 2000 efter Kristus på 2 minuter, så det kommer att gå ganska fort, men jag ska försöka prata under tiden. Jag vill bara med den här kartan så vill jag illustrera hur splittrat de här tårna faktiskt var. Så tänk på det här. Här så ser vi hur det började, år 1000. Det tysk-romerska riket försökte enas under Karl den store. Men han misslyckades med det. En annan som försökte, ni ser här, här kommer mongolerna in och försöker ta hela Europa. Och de lyckas ganska bra, men de stannar. Ni känner till kanske Genghis Khan. Eller Genghis Khan och hans efterföljare. Det var många andra som försökte genom historien. England försökte, de hade ett 100-årigt krig med Frankrike fram och tillbaka här hela tiden. Men andra personer ställde sig in och erövrade det. Här har vi Osmanska riket, ni ser det här, Muslimska riket. Under speciellt Suleiman den första. Och ni ser hur långt de kommer. De kom ända till Vienna här. Men sen förlorade de sin makt. Alla trodde att nu ska muslimerna ta över hela Europa. Det finns lite sådana frågor idag också. Vet ni, ni behöver inte vara oroliga för att något nytt rike ska ta hela Europa. För Bibelns profetior säger att det kommer inte att lyckas. Ni ser hur splittrat det är. Det är som en mosaik av olika riken. som försöker enas med varandra, försöker erövra varandra. Sverige var faktiskt det här, och de hade ju Finland, och sen hade de tagit hela det ryska riket några månader eller vad det nu var. Men det gick inte så långt efter det. Karl den store försökte också, men misslyckades. Frankrike på 1700-talet, ja, nu är vi i Napoleons tid här faktiskt, som erövrar här, men han misslyckas. Sedan så enas Tyskland, enas Preussen och alla de här förstendömen till Tyskland under kejsar Wilhelm. Och sen blir det första världskriget. Men inte heller det lyckas, utan tyskarna förlorar och de får ganska dåliga omständigheter. Här ser vi andra världskriget, hur Hitler kom kanske närmast utav alla att erövra hela Europa. Men Hitler är död, Europa är splittrat. Sen var det Stalin försökte på under det kalla kriget att inspirera alla till att kommunismen skulle ena Europa. Men kommunismen föll också den. Efter kommunismens fall så tänkte folk att nu ska vi försöka ena det ekonomiskt. Och de hittade på Europeiska unionen, eller hur? Och då säger vi, nu har vi väl ändå lyckats. Eller har vi det? Är det ett förenta Europa som vi ser? Det är många som drar i olika riktningar. Jag vill bara säga, jag tycker det räcker med den här kommentaren från Folkbladet i Sverige, en svensk tidning från 17 januari 2011. Det står, EU må vara en ekonomisk stormakt, men politiskt är det en, vadå för något? En koloss på lerfötter. Nu har vi sett det. Var tror ni de fick den där bilden från förresten? Det här ordspråket. Det är från Daniel kapitel 2. Och det är precis vad EU är. Ju fler medlemmar som drar åt olika håll, desto skakigare blir bygget. Bibeln har haft rätt. Daniels profetia har haft rätt i över 2600 år. När jag upptäckte det här så förändrades hela mitt liv. Jag tänkte, även om jag vore ateist och inte ville tro på Bibeln, så om jag skulle fortsätta att vara ärlig så måste jag erkänna att ja, Bibeln har förutsagt över 2600 år av politisk historia. Det måste jag erkänna. Och det går inte att komma runt. Människor ska blanda sig med varandra genom giftermål, men de ska inte hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera. Det kommer inte att gå. Bibelns profetior har bestått under tusentals år. Och de kommer att fortsätta att göra det. Vad står det sen? Men i de kungarnas dagar ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras. Och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken. Men själv ska det bestå för evigt. Halleluja. Det kommer ett rike som ska bestå för evigt. Det är inte ett jordiskt rike, men det är Guds rike. Det är det himmelska riket. Och den här stenen träffar statyn i fötterna, eller hur? Det är de splittrade romarrikets dagar, i de dagar som vi lever i, så kommer det här att ske. Det har ännu inte skett, men det kommer inom en mycket snar framtid. Vi lever någonstans i den här statyn, i statyns tånaglar någonstans. Och snart så kommer Gud att upprätta ett rike. Han kommer för att förstöra de andra jordiska rikena och upprätta sitt rike som aldrig kommer att gå under. Det är det som vi studerar om. Ni minns att jag pratade igår om varför vi har de här mötena. Vi tror att Jesus kommer att komma tillbaka snart. Det är vår utstuderade övertygelse om att det kommer att ske. Mycket snart. Och därför vill vi vara redo för när det ska komma. Första Korinthierbrevet 15 säger, var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst, de som tillhör honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, makt och kraft. Det är det hoppet som vi som kristna har. Och det här hjälper oss att kunna tro som Jesus sa. Vet ni, Bibeln är en intelligent bok. Bibeln är inte en bok som bara bygger på känslosvall och andra sådana saker. Bibeln är en intelligent bok där vi kan ha en intelligent tro. Vår tro önskar inte Jesus ska vara blind. Han vill att vi ska ha en tro som grundar sig på bevis. Det här är ganska radikalt för många. Många tänker att vetande och bevis och sånt, det hör hit bort. Och sen har vi tro som är det totalt motsatta. Det är någonting när man bara känner ett känslosvall och man bara kastar sig ut i blind tro. Man har ingen som helst aning om vad man ska göra. Det är inte biblisk tro. I Bibelns tro så går de här ihop. Vi har intelligenta orsaker till att tro på Gud. Och därför så litar vi på honom. Och då kan vi, om vi ser att han har gjort saker för oss i det förflutna, då får vi förtröstan om att han kommer kunna göra det också i framtiden. Det är så som Bibelns tro fungerar. Och den tron vill han ge till oss alla. Jesus säger, jag berättar det här för er innan det sker, för att ni ska kunna tro när det har skett. Vi skulle kunna titta på en annan text. Tillåt mig att slå upp till en till text i Jesaja kapitel 41. Jag vill bara understryka det här. Jesaja kapitel 41 och vers 23. Jag älskar den här texten. För Gud utmanar alla som påstår sig vara gudar. Jesaja 41 och vers 21. Så står det så här till 23. För fram er sak, säger Herren. Kom med era bevis, säger Jakobs konung. Låt dem komma och förkunna för oss vad som ska ske. Var finns era tidigare utsagor? Gud utmanar alla som påstår sig vara gudar. Han säger bevisare. Han säger, men bevisare, förutsäg framtiden. Låt det gå i uppfyllelse då, så att vi kan tro på er. Eller låt oss höra vad som ska komma. Vers 23. Tala om vad som ska hända i framtiden så att vi kan se att ni är gudar. Gör något, vad det vara må, så att vi alla häpnar när vi ser det. Gud vill att vi ska ha en intelligent tro. Han vill att vi ska ha bevis för vår tro. Det finns ingen dygd i att tro på någonting stenhårt om vi inte har orsaker till att tro på det. Det finns ingen dygd i det. Vi måste ha intelligenta orsaker för att tro på det, för annars så kan vi bli bedragna. Och det är det som vi vill undvika. Vi behöver läsa den här boken. Vi behöver låta den tolka sig själv. Vi behöver förstå det budskap som Gud vill förmedla. Och då kan vi undvika att bli bedragna. Då kan vi veta vad Gud vill att vi ska göra. Och det är min utmaning till oss här ikväll. Petrus säger, så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss som ni gör rätt i att hålla er till. Ni har rätt till att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Morgonstjärnan är Jesus. Det profetiska ordet är som lampan som lyser upp vägen till Jesus. Och det var så det var för mig. Jag fascinerades först av Bibelns profetior och sen ledde det mig till Jesus. Jag vill utmana dig till att rannsaka dig själv och se, har jag en intelligent tro? Är det så att min tro grundar sig på bevis? Eller är det bara en blind tro? Jag önskar att vara i det rike som Jesus kommer för att upprätta. Hur många här inne skulle säga, jag vill också vara en del av det riket? Jag tror att vi alla vill det. Och vet ni, då är det extra viktigt för oss att ta tid att läsa den här boken. Ge den en ärlig chans. Låt det ledas utav sanningen. För sanningen, säger Jesus, kommer att göra dig fri. Ska vi be. Himmelske far, tack för ditt ord. Och att vi har intelligenta orsaker till att lita på det. Jag ber, Herre, att vi ska kunna vara öppna för sanningen. För de bevis som du vill ge oss. Vi vet, Herre, att om vi är stängda så biter inga bevis på oss. Men hjälp oss att vara öppna för dig. Så att vi kan veta om den tro som vi har, om den grundar sig på intelligenta orsaker eller om den bara är blind. Hjälp oss att inte bli bedragna, utan att förstå ditt ord. I Jesu namn ber jag. Amen.